Hej och välkommen till Honesty for You och vår lilla intervjuhörna här, Your Voice. Idag har jag en intressant gäst här i min lilla intervjuhörna. Och det är ingen idé att jag sitter här och babblar, utan det är lika bra att jag låter Nina Drakfors presentera sig själv. Är du där, Nina?
Ja, hej Lars.
Hej, hej.
Ja, vad ska jag säga om mig själv? Jag bor i Skövde, kommer sedan tidigare från Göteborg.
Okej.
Och jag har tidigare varit socialdemokrat under många, många år. Och jag arbetar med socialt arbete i form av socialsekreterare på Skövde kommun med försörjningsstöd.
Okej.
Där jag handlägger och utreder ansökningar från människor som inte har någon egen försörjning.
All right.
Jag har 3 flickor.
Ja.
Ja, det var väl lite kort om vem jag är och min bakgrund. Är det någonting mer du tänker på?
Ja, jag vet ju, har hört ryktas om kanske bäst att säga, att du har råkat ut för någonting som kanske inte är så där jättevanligt för oss vanliga dödliga.
Ja, jag vet inte om vi ska säga att jag har råkat ut för, utan det här är ett medvetet val som jag har gjort.
Okej.
Det var ju så att hela historien började väl när jag valde att lämna Socialdemokraterna för SD. Då började den här hetsen om att jag har blivit en sån fruktansvärt rasistisk människa. Okay. Och nazistisk. Ah, ja. Och fascistisk.
Oh, ja. Ja, det finns många ister där man kan dra till med om man säger att man råkar gilla Sverigedemokraterna.
Ja, och det börjar ju där. Och det förstod jag när jag skulle gå över, att det skulle bli en sån hysteri. För det har jag ju sett andra som har blivit drabbade också.
Mm.
Jag har ju pratat med människor som inte vågar gå ut öppet och säga att de röstar på SD eller att de är medlemmar och så. Okay. Så att innan jag gick över så gjorde jag det med största medvetenhet och tänkte igenom riktigt ordentligt. Vad är jag beredd att förlora i mitt liv om jag gör det här steget? För så allvarligt såg jag det. Att det skulle bli.
Här infaller sig väl en intressant fråga i sådana fall också. Det är väl, varför valde du att ta steget över från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna?
Ja, det här har jag ju berättat lite om för Granskning Sverige då, som är ett medborgarinitiativ på nätet. Ja. Där vi ställer olika frågor till makthavare i Sverige. Och då pratade jag med Johan som är grundare till Granskning Sverige. Och där berättade jag då hur jag var på ett möte med Socialdemokraterna. Detta är ju ett par år sedan nu då. Men det var där som min tanke väcktes att det är någonting som inte står rätt till. För på den föreläsningen som handlar om hur vi ska bemöta Sverigedemokraterna i en debatt, så framkom det att vi ska inte ta en debatt med Sverigedemokraterna. Okay. Istället ska vi vinkla och manipulera debatten till att handla om att vi inte vill ha ett vi och dem samhälle som Sverigedemokraterna. Vi ska hela tiden påtala allas lika värde och att vi står upp för det. Och vi uppmanar oss att inte vara sakliga. På det mötet så blev jag chockad, för jag tänkte att det här är inte socialdemokrati för mig. För om det är så att vi har en sån bra politik, då borde det rimligtvis vara på så sätt att genom en saklig debatt så kan man bemöta SD och framföra sin egen politik. Precis. Och där såddes det ett frö till mig att jag började fundera på vad Socialdemokraterna stod för.
Det här du berättar nu är rätt intressant, därför att bara de här orden nu som du sa skapar en bild åtminstone framför mig att det är exakt så här man gör för att skapa ett vi och dem samhälle.
Ja, precis.
Så att, alltså, jag förstår inte ens logiken i resonemanget ifrån Socialdemokraternas sida i det här fallet. Och Dessutom enligt vad jag kan förstå så är väl ändå Sverigedemokraterna ett demokratiskt framvalt parti i riksdagen. På den tiden det begav sig så var de ju det tredje största partiet i senaste valet. Och idag så är de sannolikt det största riksdagspartiet i svenska riksdagen. Och de är alltså demokratiskt valda, och då kan man ju inte rimligtvis agera på det sättet att säga att nej, vi ska inte prata med dem.
Och det ser vi ju. Det som jag tycker mig kunna se då, det är ju att man använder väldigt antidemokratiska metoder till att tysta ner en stor del av befolkningen. Mm. Som faktiskt är folket i Sverige. De är inga rasister, det är inte fascister vi pratar om. Vi pratar inte om några nazister, vi pratar om vanligt hedligt folk som är oroade över sitt land. Ja, och då försöker man tysta dem genom att smutskasta. Och det ser vi i debatter med SD, så ser vi gång på gång. Man behöver egentligen inte ens tro på det jag säger, utan man kan bara titta på debatter och analysera hur debatten förs. Så ser man att det kommer alltid samma saker upp. Mm. Vi vill inte ha ett vi och dem samhälle. Vi står upp för allas lika värde. Vi står upp, vi har en annan människosyn än Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna är ingenting annat än rasister. Och detta kör man om och om igen. Och pådyvlar det svenska folket att de är rasister. Men den bilden, den vill jag motverka. För jag anser att det stämmer inte. Och det är inte korrekt att bete sig på det sättet. Precis som du sa, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Där vi har åsikts- och yttrandefrihet. Precis. Och ytterst så beter de sig väldigt antidemokratiskt när man försöker tysta folket på det här sättet.
Ja, det kan ju inte vara förenligt med någon form av demokrati. Sen så är det ju en annan intressant sak här också. Det är ju det där vi kallar för lika värde. Till början med så kanske man ju måste definiera vad det här lika värde. Vad är det för någonting egentligen? För det första så är det ju till början med en felöversättning från FNs texter där man pratade om dignity, vilket inte betyder värde utan värdighet, vilket alltså är en helt annan betydelse än ordet värde. Men bortsett nu från denna lilla fadesen så kan man ju då ändå säga så här att alla människor har faktiskt inte lika värde. Ja, vi har lika värde den dagen vi föds, då har vi lika värde. Men sedan börjar vi utveckla olika små talanger åt ena eller andra hållet, vilket gör att vi börjar skilja på oss. Och jag kan ju inte tänka mig att en massmördare och en Nobelpristagare i medicin har lika värde för någon människa.
Och jag har också tänkt på det här, för när jag börjar tänka på det här begreppet allas lika värde, för det är ju någonting som Socialdemokraterna kör med väldigt mycket. Och det har ju blivit deras retoriska taktik mot politiska motståndare. Mm. Och när jag tänkte på, jag började försöka fundera på, har alla lika värde? Och då tänkte jag så här, har Hitler lika mycket värde som min dotter? Mm. Och då kom mitt svar var, nej, Hitler har inte samma värde som min dotter. Alltså så faller det begreppet. Ja. Och sen tror jag också att människor har i och med att man säger att alla har lika värde, så tror man att alla har lika rättigheter att ta del av svenska resurser. Mm. Och det anser jag, det har man inte.
Nej, inte rimligtvis. Borde inte kunna vara så. Ja. Sen sa du en annan sak där som är intressant också. Och det var ju det här med att, vad var det du sa egentligen? Nu börjar bli gammal här så jag börjar glömma också. Nu är det illa. Det var lika värde och sen så sa du en sak till. Skjutsingen. Jag hade det precis på tungan när jag skulle säga det här. Det var riktigt intelligent jag tänkte säga, må du tro.
Det brukar vara så. Det blir så när man blir äldre, vet du. Då får man sätta sig ner och skriva ner alla sina kloka tankar, för att man kommer inte ihåg dem.
Nej, jag bara känner det nu. Det var faktiskt första gången jag riktigt drabbas av detta. Det känns rätt hemskt.
Ja, men vi kanske kan fortsätta lite på det här med just smutskastningen som Socialdemokraterna faktiskt har initierat till. Det ytterst så har ju detta gått så långt nu då, va? Så att till och med vanligt folk som är medlemmar i ett annat parti än Sverigedemokraterna går alltså på och bedriver den här smutskastningen på sina medmänniskor. Och de gör det utan sans och balans. De gör det till exempel mot mig nu. Det är det som har hänt mig nu då. Det är ju att jag har ju fått en massa anmälningar på mig till mitt jobb. För man anser att det är inte förenligt att jag är socialarbetare och rasist.
Okej. Spännande.
Ja, eller hur? Visst är det spännande. Så att det har ju blivit en som ett litet drev då som håller på och vill få mig avsatt från mitt jobb.
Mm.
De har till och med uppmanat Skövde kommun att om de inte kan se till att jag får sparken så vill de att de ska omplacera mig.
Jaha.
För att jag är sådan rasist och att jag hetsar mot muslimer då, tycker de då. Och då tycker de att jag kan inte utföra mitt arbete korrekt.
Mm. Det här är ju oerhört intressant för att nu fick jag hastigt och lustigt mitt minne tillbaka igen.
Ja.
Du är ju alltså nu för tiden, eftersom du nu har blivit sverigedemokrat och hastigt och lustigt blivit både rasistisk och samtidigt också säkert främlingsfientlig.
Ja.
Och då kan ju naturligtvis inte du arbeta med sociala frågor inom kommunen och så. Det får ju alla människor begripa att så är det ju. För du är ju nu en annan typ av människa helt plötsligt.
Helt plötsligt har jag blivit en väldigt ondskefull människa.
Och då tänkte jag faktiskt ställa en liten sån här fråga både till dig och till lyssnarna här. Så det är nämligen någonting jag inte riktigt förstår i det här, tror jag, med rasism och främlingsfientlighet. Därför att det måste väl ändå rimligtvis vara som så att det måste väl vara mindre rasistiskt och mindre främlingsfientligt om man kan hjälpa med fler människor att klara livhanken. För det är exakt det som SD nämligen gör. Om man jämför SDs politik jämfört då med sjuklöverns politik så hjälper ju SD faktiskt fler människor att klara sig än sjuklöverns politik gör. Och hur kan man då bevisa det här? Ja, det är ju väldigt, väldigt enkelt. Med tanke på att man bara frågar, vad kostar en hamburgare i Sverige jämfört med vad en hamburgare kostar i närområdena där de här människorna då befinner sig? Och då kan man ju ganska raskt räkna ut att man får säkerligen minst 10 hamburgare för den enda hamburgare man får för den stackars människan då som man släpar iväg till Sverige och hjälper här istället. De har alltså hjälpt 10 gånger fler människor att klara livhanken. Och då är man då hastigt och plötsligt både rasist och främlingsfient. Jag får liksom inte ihop det här. Får du det?
Jag skrev faktiskt ett blogginlägg om precis det du beskriver. Det var att jag är sverigedemokrat utifrån ett solidariskt perspektiv. Där jag vill hjälpa så många som möjligt. För jag tror inte att de flesta som kommer hit har ett säkerhetsperspektiv med sig. För att vi tänker så här. De flyr och de flyr genom en massa trygga länder. Varför söker de inte asyl där då? Jo, men det är ju givet att de vill komma till Sverige för vi har generösa bidragssystem.
Mm.
Och jag måste säga så här, jag har inga problem med att människor vill ha ett bättre liv. Det förstår jag och det tycker jag är klokt. Jag tycker att varje människa ska kämpa och få det bättre och utvecklas och få leva i trygghet, i fred, harmoni, med en välfärd. Men jag tror inte på idén om att vi ska vara så öppna för att vi tror att vi kan ta hand om allt och alla. Och sen tror jag inte att vi hjälper bäst genom att alla får stanna i Sverige. Utan verkligen att vi hjälper bäst på plats och i närområdena.
Mm.
Där tror jag vi kan göra väldigt, väldigt mycket. Precis som du påpekar.
Mm. Jag får ju inte riktigt ihop det här heller. Men man har ju till exempel från Centerpartiets sida där hävdat att vi kan ju plocka in 30 miljoner personer till Sverige.
Mm.
Det är ju inga bekymmer.
Jag såg en intervju med Annie Lööf där när hon sa det. Att vi har ju plats för, som hon sa, 30 miljoner. Det är ju inga problem. Men man måste tänka lite mer än så. Vi har en välfärd. Vi har ekonomiska styrmedel. Vi kan inte försätta oss i kollaps bara för att människor vill ha ett bättre liv i Sverige och ta del av våran välfärd.
Exakt.
Vi måste ju också tänka hållbart.
Mm.
Vad håller våran välfärd för? Håller våran välfärd för 10 000 invandrare, för 100 000, 1 miljon eller 30 miljoner? Den utredningen skulle jag vilja se, och så ska man sätta det i samband med att vi vill ha kvar våran välfärd för oss som bor här.
Mm.
Men en sån hållbar utredning finns det överhuvudtaget? Om det finns så är det väl nationalekonomiskt som Tino Sanandaji som säger att nej, vi kan inte fortsätta med den här invandringen som vi har nu, för då kommer Sverige att försättas i en systemkollaps.
Mm. Jag har en mycket begåvad krönikör här på Honesty for You som heter Jan Ivarsson som har gjort en mycket genial krönika om till exempel det här med bostadspolitiken. Alltså det här är egentligen väldigt enkla siffror om, som bevisar helt enkelt att det är totalt omöjligt med det här inflödet av nya personer som kommer till Sverige. Därför vi har redan bostadsbrist som det var redan innan de kom. Och inte ens om man nu skulle sätta igång och börja bygga för högtryck så skulle man klara det mer än, ja, kanske med en månads invandring. Och sen är det liksom överfullt igen. Så det skulle inte göra någon som helst skillnad. Utan tvärtom så skapar just den här kollapsen som du och många andra faktiskt pratar om idag. Och som jag är helt övertygad om kommer också att ske. Och på många områden har den ju redan skett. Det ser vi ju om inte allra minst i äldrevården. Där det ser riktigt eländigt ut idag för många människor tyvärr. Va?
Mm. Boendesituationen är väldigt intressant för att... Jag ska faktiskt sätta mig ner och granska det lite grann på hur slår det, både den här invandringen samt boendebristen mot oss som redan bor här.
Mm.
Till exempel, hur lång väntetid är det för en ungdom att kunna flytta hemifrån?
Mm.
Eller det här att par som vill skiljas måste ju också då ha ytterligare en bostad. Kommer de tvingas att bo kvar för att de inte kan hitta på en bostad till exempel? Det har jag hört massa exempel på.
Ja, så är det redan idag.
Ja, precis. Så är det redan. Och till exempel i Varberg, där är det 10 års väntetid på en bostad.
Herregud. Ja, ja det bevisar ju det. Och då behöver man inte diskutera den frågan egentligen längre, utan då är det bara att dra i handbromsen fort som ögat. Därför att gör man det inte, ja, då förvärrar man den situationen för varje dag som går.
Ja,
och det är ju inte ansvarsfullt varken för våra svenska medborgare eller för våra nysvenska. Alltså de stackars invandrare som kommer hit blir ju inte glada utav att de som idag nu får tälta i svinkalla tält när det kanske är 10, 15, 20 grader kallt ute. Jag skulle inte vilja tälta när det är 20 grader kallt.
Precis, jag pratade med en som jobbar på ett asylboende. Och frågade just lite om det här med hur länge de stannar kvar på asylboendet efter att de har fått permanent uppehållstillstånd. Och ställde det i relation till att de inte hittar någon bostad. Och då berättade han för mig att en familj hade stannat i 2 år på asylboendet på grund av att de inte hittade någon bostad. Och då hade de fått permanent uppehållstillstånd men bodde kvar på asylboendet i 2 år.
Det kan man vrida och vända på det där och säga så här att naturligtvis, det är bättre för den här personen säkerligen än den situationen som kanske då personen flydde ifrån. Där kan jag nog hålla med. Okej, då är det kanske bra att den personen fortfarande då bor kvar på det här boendet. Men å andra sidan, alltså, det är ju inte ansvarsfullt från våra politikers sida. Man måste ju kunna ha en framförhållning när man planerar saker och ting. Och det är ju ingen framförhållning överhuvudtaget.
Det är jätteviktigt det du säger. Att det är klart att människor som flyr från Syrien, att det är fruktansvärt det som sker där nere.
Mm.
Och det ska man ju verkligen fördöma. Och människor ska inte behöva ha det så. Så att visst, det är väldigt viktigt. Men det som ju regeringen gör nu vill man ju ha tillfälliga uppehållstillstånd. Och det är välkomna. Jag tycker jag är jättebra.
Mm. Mm. Nu har ju
och så kan vi hjälpa under
en tid tills
de har löst den här situationen.
Ja, nu har man ju då blivit rasister inom regeringen, helt plötsligt. För det här var ju rent rasistiska åtgärder bara för kanske 2 månader sedan.
Mm.
Och nu inför man detta. Så nu har alltså den svenska regeringen gått och blivit fullblodsrasister och också främlingsfientliga.
Mm. Ja, de säger ju själva att nu måste de ju dra i handbromsen, nu måste de ju stoppa det här. Ja. Sen återstår ju att se hur pass allvarliga de är med sin retorik. Ja. Det kan ju vara också någonting de bara säger för att lugna folket, det vet inte jag. Det återstår att se. Någonting som jag brukar ofta tänka på, när jag har ju träffat mycket fritidspolitiker och politiker och så hör jag många som säger så här, åh, den och den är så bra och det partiet är så bra. Och då tänker jag så här, okej, vad är det de har gjort som är så bra då? För jag har märkt att många politiker, de pratar väldigt mycket, men deras prat går inte i samma anda som i deras praktiska politik.
Exakt.
Och det är det lite jag vill säga här, att nu börjar man prata om att strama upp och sätta in åtgärder, men det återstår att se helt enkelt vad det blir.
Mm. Ja, vi har ju ifrån den grupp som jag har bildat som heter Stoppa maktmissbruket på Facebook, har vi bland annat skickat brev till samtliga riksdagspartier om då till exempel den miserabla äldrevården som vi då tycker är miserabel. Och frågat helt enkelt politikerna vad de ämnar göra åt det här. Och det enda svaret man får tillbaka, om man nu får något svar tillbaka, för det är inte alldeles säkert, det är att de ungefär skickar en kopia utav partiprogrammet.
Ja, det är så precis, precis så är det.
Ja. Och jag är inte intresserad av deras partiprogram. Jag är intresserad av vilka åtgärder ska vidtas och när ska de åtgärdas.
Mm.
Det är vad jag vill veta.
Men det får vi inte och det där känner jag igen så himla väl. För jag har också skrivit brev och frågat saker. Och då får man bara liksom så här floskelsvar som man inte kan utröna någon form av handling i politiken så att säga. Där tycker jag, det måste jag bara få lägga in, det är där jag tycker Granskning Sverige då, våra program gör en viktig sak. För vi ringer upp dem och ställer de här obekväma frågorna. Vi frågar, till exempel ringde jag ju upp LO när de hade den här kampanjen emot Sverigedemokraternas politik. Där man sa att Sverigedemokraterna minsann, de är så, de sänker välfärden. Och min reaktion var ju då att nej, men det här är ju inte sant. Det är ju inte Sverigedemokraterna som är reaktion mot välfärden.
Exakt.
Och hade jag skrivit in till dem så hade jag ju fått ett helt annat svar. Men nu ringde jag till dem och så fick jag ett svar. Och så gjorde jag ett program på Granskning Sverige på det. Och det tycker jag att många svenskar ska börja göra.
Exakt.
Ring upp våra politiker. Ställ obekväma frågor. Gå inte på det här att de inte ska svara. De är betalda av skattebetalarna. De är betalda av svenska folket. De ska förklara sig vad det är de håller på med. Och vi måste syna dem för vad de håller på med.
Det här är en demokratisk rättighet som alla medborgare har. Att få ställa frågor och också få svar. Och det är samtidigt en demokratisk skyldighet som våra politiker har via förvaltningslagen. Att de alltså är tvungna att antingen svara själva på en fråga eller vidarebefordra den frågan till någon som kan svara. Man får inte bara som politiker lämna den frågan rakt upp och ner och säga att nej, vi vill inte prata med dig idag. Alltså det funkar inte så. Sen tycker jag man ska
vi måste få svar.
Ja. Så tycker jag man ska ha klart för människor överlag också att de här politikerna, det är ingen slags övermänniskor på något sätt, utan tvärtom. De är anställda utav oss, det är vi som är arbetsgivare och de som är arbetstagare. Och det här tycks inte liksom folk riktigt har fått klart för sig. Ett demokratiskt val innebär ju att du och jag ger vårt förtroende till en annan människa att föra vår fråga. Det vill säga politiken.
Precis.
Och då är det alltså vi som är arbetsgivare och politikern som är arbetstagare. Och för detta jobb får de dessutom en alldeles förskräckligt oskäligt hög lön. Så att rimligtvis så ska de göra ett bra jobb, och gör de inte det, ja, då ska man i vederbörlig ordning sparka dem. Precis som man gör från vilket företag som helst om den arbetstagaren inte sköter jobbet.
Mm. Och jag tycker också att de ska ha Sverige och svenska folkets bästa i sin blickfång hela tiden.
Absolut.
Det betyder inte att vi inte ska hjälpa folk som är i nöd. Det ska vi givetvis göra. Men det finns också vi som bor här i Sverige. Det är inte ondskefullt att vilja värna om oss.
Oh, nej.
Och se till vårat bästa. Det är inte ondskefullt. Men man vill nu få det till att det skulle vara något ondskefullt.
Mm.
Och det här behöver vi pressa politikerna på. Att se till att de inte kommer undan med det här beteendet och med den här politiken. De ska ha fokus på oss och vårat bästa.
Mm.
Och de ska se till att vi kan ha kvar vårat pensionssystem och en tryggad ålderdom. De ska se till att skolan fungerar. De ska se till att vi har en bostadsmarknad där människor får boende. De ska se till att ingen behöver svälta och så vidare.
Mm,
det är deras uppdrag.
Mm. En annan detalj i det här som jag också alltid har förundrat mig lite grann över. Det är ju det här att det var ju redan på Reinfeldts tid så hettes det ju nu att var tredje eller var fjärde läkare eller vad det var som nu är i Sverige är ju en invandrare. Så vi ska vara så glada över all invandring. Det här låter ju naturligtvis väldigt bra när man hör de här uppgifterna, och då tycker man ju att man känner tacksamhet för de invandrare som har kommit hit som nu är läkare och som tar hand om oss när vi blir sjuka. Men å andra sidan så måste det väl vara ett fatalt systemfel från våra politikers sida redan från start, med tanke på att den här situationen uppstår ju inte över en natt, att vi helt plötsligt har sån otrolig brist på svenska läkare. Eller hur?
Precis.
Det handlar ju om en planering.
Det där är jätteintressant det du säger. Nu är inte jag jätteinsatt i läkarsystemet och skola, hur man gör för att utbilda läkare. Men jag läste faktiskt att vill man motverka att vi har brist på läkare, nej, men då får man väl höja antalet studerande till läkarutbildningen då.
Oh.
Men tydligen har man en jättekontroll på att man håller den på en viss nivå, just för att se till att det ska bli så här, är en spekulation.
Precis.
Men höj antalet som får studera till läkare då.
Ja, höj lönerna så att det blir riktigt ännu mer attraktivt att bli läkare i sådana fall. Om det nu inte skulle hjälpa heller då genom att höja antalet intagna på skolorna. Mm. Alltså man måste ju vidta styrmedel, det är ju det vi har våra styrmedel till. Och det är samma, men det saknas snickare, då får man ju försöka...
Du drar fram någonting väldigt intressant här.
Ja.
Och det är ju den här manipulationen med ord som man använder sig av. För det är ju en slags manipulation när man säger att åh, det är så här och vi ska vara så tacksamma och vi ska vara så glada och det är bra för våran ekonomi.
Mm.
Men det finns ju också nationalekonomer som säger tvärtom. Nu kan inte jag all fakta som Tino Sanandaji säger. Men för den som vill förkovra sig mer så skulle jag kan jag bara uppmana till att läsa hans blogginlägg och läsa det han säger. Gå ut och lyssna på vad han säger.
Mm.
För han tar fram fakta till hur det verkligen förhåller sig. Och han håller inte med regeringen. Han beskriver en helt annan situation för Sverige än att det skulle vara så himla bra för oss med den här invandringen då.
Skulle man inte tycka att hans texter är lättsmälta att gå igenom, vilket de kanske inte alltid är med alla siffror och kolumner och tabeller och sådär, så kan man ju också till exempel använda sig av vanlig sund bondlogik. Det är en ganska bra idé. Och där brukar jag då tänka så här, att om man redan vet om att cirka 50% av alla som kommer från Somalia och Eritrea till exempel till Sverige är analfabeter. Det innebär att de personerna kan inte alltså ens läsa eller skriva på sitt eget modersmål. Mycket mindre på det väldigt svåra språket svenska. Och här finns det då alltså en arbetsmarknad som inte ens kan ge jobb till våra svenska välutbildade medborgare som kan både svenska och läsa och skriva och dessutom har ett bra kontaktnät. Nu ska dessa personer då som kommer, som är analfabeter, helt plötsligt bli lättplacerade på arbetsmarknaden. Hur ska det gå till? Det finns ju inte en möjlighet i världen. Och så vet man dessutom, om vi gör statistik, att det tar cirka 7 år innan cirka 50% av dem har fått ett arbete. Vilket inte på långa vägar innebär att de har ett arbete de kan försörja sig på, utan de har just bara ett arbete. Det kan innebära en timmar i veckan.
Det säger ingenting om timmar, hur mycket man jobbar, utan det säger bara att man har någon form av arbete.
Precis. Och då måste ju alla människor kunna räkna ut, bara genom att titta ner i sin egen plånbok faktiskt, så måste man ju kunna räkna ut att de här människorna, de ska ha mat varje dag. De ska ha bostäder, de ska ha kläder, och nu ska de ju ha mobiltelefoner och internet och hela vidrippen. De ska ha full service hela tiden. Man kan inte diska och laga mat själva, utan det ska de ha personal som gör åt dem. Alltså det kostar pengar. Och var ska de där pengarna tas ifrån? Jo, de tas från dina skatteslantar. Det är där de tas ifrån. Det finns ju inga andra ställen att ta dem ifrån.
Precis.
Enkel.
Och det är, väl det här, och det är ju det här som de som röstar på SD vill påpeka, att nu får det vara nog. Nu måste vi se till att få ordning och reda i välfärden. Vi måste ha en stabil ekonomi. Mm. Och det betyder inte att man är rasist för det.
Nej.
Det betyder inte att man är främlingsfientlig för det. Och det, jag tycker det är väldigt olyckligt när man försöker pådyvla en sån stor del av befolkningen att de skulle vara rasister för att de vill värna om sitt eget, vad ska man kalla, sitt eget revir, sin egen framtid. Jag menar, dina barn och mina barns framtid, jag vill värna om det.
Exakt.
Och det är inte jag rasist för.
Nej.
För att jag säger att stopp här nu. Kan vi ta och tänka efter vad det är vi håller på med?
Mm.
Håller ni på att göra mitt barns välfärd till en omöjlighet? Då tänker inte jag gå med på det. Då tänker jag fortsätta och ringa politiker. Jag tänker fortsätta och säga att nej, jag står inte upp för det här. Och ingenting kan få mig tyst. Människor kan fortsätta kalla mig för rasist och främlingsfientlig och nazist. De kan fortsätta hur mycket som helst.
Mm.
Mitt barns välfärd får inte ödeläggas.
Exakt.
Och det kräver jag av våra politiker.
Och det handlar inte heller bara om våra barn, utan det handlar också om våra äldre. Vi har ju föräldrar de flesta av oss. Jag kan dra som ett litet typexempel här, min egen mor här, bara för några år sedan, nu är hon död, men för bara ett par år sedan så satt jag med henne på Huddinge sjukhus, ett av Europas största sjukhus. Sitter där i 13 timmar på akuten med en 95-årig gammal dam. Hon fick inte äta eller dricka därför att läkarna hade gett ord om att det måste tas provtagningar först. Alltså, man ska nog vara väldigt, väldigt stark och frisk för att orka med 13 timmar på akuten utan att dricka och äta.
Mm.
Om jag då jämför det till exempel här på Filippinerna, jag bor ju som kanske bekant på Filippinerna för ögonblicket. Och här besökte jag den filippinska sjukvården alldeles för min egen del. Så jag åkte in och satt mig på akuten här. Det tog mig 30 minuter cirka. Från att jag kom in till dess att jag hade blivit undersökt, tagit blodprover, lungröntgen och hade medicinen i handen och satt ut i bilen igen. 30 minuter. Och det här är ett av världens fattigaste länder.
Ja, det är helt otroligt. Vilken jämförelse.
Ja.
Och så tycker vi att vi har det bäst i Sverige.
Ja.
Jag ska berätta en sak för dig. Jag känner ju att jag har varit lite indoktrinerad och programmerad inom Socialdemokraterna.
Mm.
Och jag övertog det här med att staten, wow, staten är det bästa vi kan ha. Liksom. Jag var lite matad med det.
Mm.
Men 2010, då insåg jag att nej, det här med sjukvården, det här kommer inte bli bra. Jag kunde se tecken på att det kommer bara bli värre och värre.
Mm.
Så då tog jag en privat sjukvårdsförsäkring. Och det vill jag verkligen uppmana alla människor att göra. För att vi kan inte lita på att de statliga finanserna kommer se till att det håller. Och jag har inte ångrat att jag tog en privat sjukvårdsförsäkring. Inte ett dugg.
Nej, tyvärr va. Och det precis som det här som du berättade tidigare också om Granskning Sverige som gör de här fantastiska programmen, vill jag säga. Alltså, och där du själv är med. Jag har lyssnat på faktiskt ett par av dina också, ska jag säga, och de är kanonbra. Alltså jag skulle vilja uppmana varenda människa. Ring och ring. Och ring även till Granskning Sverige och hjälp till där och så att ni kan göra på ett professionellt sätt, va? Att man kan spela in och spela upp det sedan och publicera det. Publicera det överallt, i varenda Facebookgrupp. Alltså därför att vi måste få människor att vakna till liv och förstå att det här är din verklighet vi pratar om. Det handlar inte om de där andra längre, utan det handlar om allihopa. Vi kommer alla bli lidande av det här förr eller senare.
Det är en väldigt bra uppmaning. Och Granskning Sverige är ju ett medborgarinitiativ och vi är en folkrörelse.
Ja.
Och vi vill att folk ska börja ringa. Man får gärna kontakta oss också om man är intresserad av att hjälpa och stötta oss. Och börja ringa får man jättegärna göra.
Mm.
Dock kan jag prata med ganska mycket människor och de säger så här: nej men jag kan inte ringa och jag är inte lika duktig som ni och jag har inte så mycket kunskap. Men det där är ju också ett sätt att trycka ner människor på och säga att man inte kan ringa för att man inte har kunskap. Om man har en fråga så ställ frågan, det är väl inte så märkvärdigt.
Nej, precis. Och man behöver inte heller vara professionell så fort man ska göra någonting. Jag är inte professionell när jag håller den här intervjun med dig. Jag har aldrig jobbat med radio eller någonting sånt där tidigare i livet. Jag gör det här ändå därför att jag tycker att det här är viktigt. Och jag är ganska övertygad om att du inte är professionell och blir intervjuad heller.
Men du gör Nej, absolut inte. Jag är ytterst novis i det. Ja. Och när jag började Granskning Sverige så det var väl klart jag tänkte också de här tankarna. Men herregud, hur ska det här gå?
Mm.
Jag är ingen journalist och jag är inte det här och det här. Men sen så blev jag lite sporrad av den här idén att amen, jag har ju frågor. Varför frågar jag inte dem som det berör? Det är väl
precis,
enkelt.
Precis.
Och sen får man lära sig på vägen då hur man kan bli bättre helt enkelt på att ställa skarpa frågor.
Ja, man får öva sig. Övning ger färdighet.
Man får öva. Jajamensan, det gör det absolut det.
Mm.
Så jag vill jättegärna att folk, om de är intresserade så får de jättegärna höra av sig.
Absolut.
Och man får vara anonym och man behöver inte vara anonym. Man kan till och med bara hjälpa till genom att dela våra inlägg. Bara det anser jag är en stor förtjänst till Sverige. Att man delar våra inlägg. Jag tror så mycket på Granskning Sverige och vårt koncept att ställa frågor. Så att jag tror att det kan skapa en förändring och en medvetenhet hos folket. Till exempel så fick jag en person som hörde av sig till mig som sa att hon hade sett lyssnat på min intervju där jag ringer presssekreteraren för Stefan Löfven angående det här med att han inte fördömde morden på IKEA.
Mm.
Då skrev hon till mig och så sa hon, jag har varit socialdemokrat i alla år. Men när jag lyssnade på ditt program, då förstod jag. Då var det precis som att poängen ramlade ner.
Mm.
Och det var jättekul att få ett sånt brev och verkligen få veta att amen, det har en effekt. Människor börjar tänka själva. För det är det som jag vill. Jag vill inte sitta här och säga till dig. Du Lars, nu ska du tycka som jag tycker. Du ska tänka som jag tänker. Du ska säga som jag säger. Nej, jag vill inte det. Det vill jag aldrig göra. För jag vill uppmana människor att börja tänka själva. Sätt igång tankeverksamheten. Och våga tänka själv. Och våga stå för dina tankar. Det är någonting som jag har lärt till mina barn sedan de är små. Det har jag sagt alltid till mina barn, att tro inte på allt jag säger, utan tänk själv.
Mm.
Du har fortfarande en rättighet att tänka själv, de har inte förbjudit det ännu.
Jätteviktig åsikt, och det är precis faktiskt vad jag har skrivit ett längre inlägg om idag på min Facebookgrupp Stoppa maktmissbruket. Att vi ska alltså inte bry oss så värst mycket om egentligen vad andra människor tycker och tänker. Utan det är ju faktiskt vad jag tycker och tänker och vad som är mina hjärtefrågor som är viktigt att föra fram. Och genom att många människor gör så, då skapar man också en så att säga kollektiv utbildning för alla som gör så. Och även alla de som lyssnar eller ser på olika inlägg i debatterna. Va? Om alla så att säga talar om att, eller lyssnar på vad jag säger och så säger nu ska du göra så här. Ja, då gör alla sådär och så är det ingen som tänker längre än så. Då händer ingenting. Det blir ingen utveckling överhuvudtaget. Ingen har lärt sig någonting.
Det blir likformighet.
Exakt.
Jag har ju väldigt mycket debatter på min Facebook. Och jag har en öppen Facebook också. Så att vem som helst kan skriva på min Facebook. Och det är precis för att jag vill att vi ska ha den här dialogen. Vi ska ha den här debatten. Och jag läser väldigt mycket. Jag hinner inte svara på allting. Det är helt, för mig en omöjlighet. Men däremot så lyssnar jag och jag läser väldigt mycket. För jag vill även ta del av andra människors åsikter.
Mm.
Det behöver inte betyda att jag tycker att de har rätt. Men jag tycker att det är intressant att höra vad de säger. Och kanske till och med jag utvecklar min tanke genom att läsa mina motståndares argument. Och det kan jag säga att jag har gjort många gånger.
Ja, ibland ser man till och med att man har fel. Därför att man just har fått tagit del av en annan människas argument som då visar sig vara vassare än mina egna argument. Då måste jag ju böja mig. Så enkelt är det ju.
Man utvecklar tanken helt enkelt. Ja. Och man utvecklar sina argument. Och man får kanske ett större djup och bredd i det man tänker. Men då behöver vi ju ha det här utbytet, dialogutbytet med varandra. Men det är ju också det som de ofta stoppar genom att när de skriker rasist. Då blir det inte det här utbytet. Utan få mig att förstå istället, brukar jag tänka. Men det är lite svårt att stoppa dem att säga rasist hela tiden i varje mening. Det kan man gå ut och titta på min Facebook så ser man ganska tydligt där att oftast blir det inga konstruktiva dialoger och debatter. Utan det blir bara smutskastning och hets och ja, att man vill påvisa vilka rasister Sverigedemokraterna är. Och det tycker jag är tråkigt. Jag tycker det är jättetråkigt.
Det värsta är ju den här diskussionen egentligen att de som står för det värsta rasistiska tänkandet gör det är de som beskyller SD för att vara rasister. Det är de som står för de riktiga rasistiska åsikterna. För de vill ju utesluta sådana människor som dig och mig och så här va. Och det innebär ju att då har man ju skapat just det här vi och dem samhället. Och där alla nu helt plötsligt inte är lika längre.
Mm.
Eller hur?
Och framförallt så generaliserar de en stor grupp människor som i ena mätningen hade 26% och andra mätning 20% i dagsläget. Mm. Det är en stor grupp av människor. Men då tar de fram sådana här argument. Ja, men den här Sverigedemokraten, han sa det här rasistiska. Mm. Alltså är Sverigedemokraterna rasistiska. Då generaliserar ju man en stor del av befolkningen och det kan ju aldrig vara okej. Okay. Lika lite som jag ska generalisera alla muslimer när jag är islamkritisk.
Mm.
Det här får jag förklara väldigt ofta till människor. Jag är islamkritisk. Jag tycker att vissa delar av islam, det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Och det vill jag fortsätta kritisera. Men det betyder inte att jag kritiserar muslimerna utan jag kritiserar deras religion.
Precis.
Och det här har många väldigt svårt att separera och dela på. Då menar de att nej, du generaliserar alla muslimer när du säger att du inte vill ha sharia-lagar. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är oftast, det är också ett maktbegrepp man använder sig av, att man tycker att det ska man lyssna efter, Lars.
Mm.
För jag har märkt att det har kommit ett nytt sätt att formulera sig i debatter, och det är det här att man tar fram generaliseringsbegreppet. Nej, men du generaliserar när du kritiserar det. Du generaliserar ett helt folkslag.
Mm.
Och här får man ju vara väldigt noga med att poängtera att där har du fel. Mm. Så att de inte kommer undan med att säga på ett sådant sätt.
Kan du väl ändå förklara för mig, Nina? Alltså, jag är ju inte kvinna utan jag är ju faktiskt man. Men om jag nu till eventuellt skulle ha varit kvinna, så skulle jag nog faktiskt idag vara fullständigt livrädd med tanke på vad som står i Koranen om hur män ska behandla sina kvinnor och så vidare. Jag har faktiskt läst Koranen från perm till perm. Lycklig väl har jag också läst Bibeln, och det är ju ingen upplyftande tillställning där heller, ska vi säga. Men trots allt så har ju den kristna tron utvecklats under åren, medan då och andra sidan islam inte har utvecklats alls, helt enkelt av den orsaken att den inte får utvecklas.
Men precis. Koranen får inte ändras.
Ställa sig frågan, alltså om jag är kvinna och så bor jag då i en ort någonstans där det då bor väldigt många muslimer runt omkring där jag bor, och så ska jag gå hem sent på kvällen, och så vet jag om att i Koranen så är kvinnan ungefär likvärdig med geten. Inte mycket mer än så. Och att man får våldföra sig för kvinnor utan någon som helst problem. Och det är liksom, man har tillgång till kvinnors kroppar oavsett vad de tycker om det. Alltså jag vet inte, jag förstår inte ens om man ens ska komma på tanken att försvara det. Går det att försvara överhuvudtaget?
Jag kan tänka så här att det blir lite komplicerat när man vill säga att, för det blir ju lite så när du pratar att man säger att muslimska män är våldtäktsmän. Och där får man vara lite försiktig och liksom nyansera det lite och inte dra fram det på det sättet, tror jag. Men visst, det finns ju till exempel det här med att kvinnor ska skyla sig för att inte väcka vällust i mannen. Och det är ju lite det du påtalar.
Precis.
Jag pratade till exempel med en sjukhusimam i Skövde. Och då frågade jag om hijaben, varför man bär hijab då. Och han tyckte att det var något jättefint och det är vackert. Och han såg inga problem med att barn bär hijab. Han menar på att, alltså, han var väldigt dubbel där. För han sa, ena stunden så sa han att det är ett fritt val. Men så sa han också att det är ett måste från att man är i myndig ålder.
Ja, just det.
Och varför ska man skyla sig? En del kvinnor som har hijab tycker att det är en fin andlig gest de gör. Men vi vet att i världen så är det inte ett fritt val för alla kvinnor. Är det fel då utav mig som kritiserar det här och vill stå upp för de här kvinnornas rätt att slippa bära det här plagget?
Mm.
Kan man få slippa då att bli kallad för islamofob om man vill vara kritisk på det sättet?
Ja, nej, men du vet, då är du islamofob, så med automatik. Så det spelar ingen roll vad du tycker egentligen. Utan nu har du fått det här ordet påklistrat. Det sitter jättesnyggt och prydligt rakt i pannan på dig. Så att alla människor ser det här så fort du är utanför dörren, va?
Och det man får inte säga någonting kritiskt om islam. Nej. Vad är det som har hänt med vårt samhälle? Varför har islam en sån särställning i vårt samhälle? Ja. Det förstår inte jag riktigt.
Inte jag,
varför ska man kunna kritisera islam?
Och varför ska man inte kunna kritisera det som står i Koranen? Alltså man ska, det är ju en sak. Jag säger så här, precis som du. Jag kritiserar inte muslimer. Jag kritiserar religionen, jag kritiserar det som står i Koranen. Och man ska då veta att alla säkerhetstjänster runt om i världen beräknar att någonstans mellan 15-25% utav alla muslimer i världen är bokstavstrogna. Det skulle i sådana fall innebära att det utgör alltså cirka 300 miljoner människor som tror blint på de här galenskaperna som står i Koranen. Alltså så stor är omfattningen på dessa galenskaper. Och då kan man ju inte vara så dum i huvudet rent ut sagt så att man tror att bara för att man har flyttat vidare från en landsgräns in till en annan landsgräns som nu heter Sverige så har man glömt bort alla de här tosigheterna. Och börja följa det svenska rättsskyddningssystemet istället. Det fungerar inte så. Det fungerar inte alls så när det gäller religioner. Det här är ju något som de här människorna har växt upp med sedan barnsben. Va? De är indoktrinerade och hjärntvättade så många gånger så att de vet ingenting annat än det här. Så jag klandrar inte muslimerna. Utan jag klandrar våra beslutsfattare och religionen. Och beslutsfattarna som inte förstår bättre än så här.
Och jag tycker inte att vi ska anpassa oss till islam. Jag tycker att de ska anpassa sig till Sverige och våra regler här.
Självklart.
Jag vill inte se i våra skolor att barn bär hija på våra skolor. Jag tycker att barn ska få vara barn till exempel. Och där tycker jag att islam ska anpassa sig då till våra regler. Och till ett barnperspektiv. Varför ska ett barn bära hija? Det förstår inte jag. Det är för mig helt oförståeligt.
Om jag kommer från ett annat land och så sen så kommer jag hem till dig och fikar, Nina. Och så visar jag sig, nu ska jag dra något riktigt så hårresande så att alla förstår vad jag pratar om. Jag kommer från ett annat land och i mitt land, där är det så att när vi har varit på toaletten så torkar vi gumpen på hallmattan. Så när jag nu kommer hem och fikar hem hos dig så lånar jag din toalett och sen går jag ut och torkar gumpen på din hallmatta. För så gör vi i mitt land. Och jag vet inget annat. Medan vi i Sverige använder toalettpapper och sådana där moderniteter. Då undrar jag lite grann så här. Är det då du som ska anpassa dig till mig? Eller är det jag som ska anpassa mig till dig när jag kommer som gäst till dig? Alltså, svaret på den frågan borde ju vara så enkelt så att det ska inte behöva, det ska inte behöva debatteras överhuvudtaget.
Nej, och det har nästan blivit lite löjligt hur öppna och toleranta vi är.
Ja, det är löjligt.
Vi kan inte vara toleranta mot förtryck.
Nej. Det får vara någon
vi kan inte vara toleranta mot till exempel, vad var den här sjukhusibanen sa också någonting. Det här att han tyckte att sharia-lagar var någonting fint och vackert. Och det skulle vi kunna ha här i Sverige också.
Ja,
men jag kan inte vara tolerant mot den tanken och den idén. Jag tycker inte sharia-lagar verkar vara så himla vackert och för mänskliga rättigheter.
Ja, men
och det måste vi få kritisera och det måste vi få debattera. Och vi kan inte bara hålla på och vara tysta för att muslimer då inte ska känna sig kränkta för att vi kritiserar deras religion.
Ja.
Vi måste få kritisera deras religion.
Absolut.
Eller deras ideologi eller vad man nu ska kalla det. Politisk islam eller... Ja.
Jag måste också fråga dig, det här nu som har hänt dig och de till och med nu jagar dig på jobbet och försöker att få dig sparkad från din position. Hur har det där så att säga urartat sig? Jag menar, har du hört någonting mer? Vad säger dina högstående chefer om det här? Går de på dig och talar om att du inte önskar eller vad säger de?
Så här, hela historien började ju med att Sveriges Radio Skaraborg gjorde ett reportage om mig. Där de framställde mig som att jag var emot rasblandning och jag var rasist. Det var så de framställde mig. Ja, precis. Sen gjorde också Skaraborgs Allehanda här i Skövde två stycken reportage också. Och då var, när de tre reportagen var ute, då var drevet igång. Och mina chefer ville prata med mig.
Mm.
Och vi hade ett samtal. Och de påtalade att jag har rätt till min yttrandefrihet. Och jag har rätt att ha mina åsikter. Men de ville ha det här mötet för att de ville se om det fanns, jag är deras medarbetare och de ville tillvarata om de kunde hjälpa mig på något sätt i den här utsatta situationen. Så de ville mer ha det här mötet för att se om de kunde hjälpa mig och stötta mig på något sätt.
Okay.
Och det tycker jag var väldigt bra. Sen har ju det här drevet fortsatt nu under flera dagar.
Mm.
Till exempel på Skövde kommuns Facebook-sida så blev det ett sånt stort drev där de liksom mer eller mindre tyckte att Skövde kommun var för jäkliga som inte sparkade mig. Ja, det var massa kommentarer.
Mm.
Och igår såg jag att de fick ta bort hela den tråden för att den gick ut över alla gränser. Mm. Så de tog bort den tråden och så skrev de in någonting nytt nu då. Där de liksom värnar om att vi ska ha ett gott debattklimat.
Okay.
Men jag har inte hört någonting mer om mina chefer.
Mm.
Men jag antar att de känner sig ganska hårt pressade av den här mobben då som vill få mig sparkad. Och det var väl tydligen några som ville också att jag skulle, att de skulle polisanmäla mig för hets mot folkgrupp.
Okej.
Ja. Och någonting jag också vill poängtera det är att i den tråden som var så var det så mycket felaktigheter som de här människorna skrev. De skrev att jag hatar muslimer, att jag skriver att jag vill att alla muslimer ska ut ur Sverige. Och jag kan säga som så här att mina chefer, de sa till mig att de har gått igenom min Facebook. Och de säger, det enda de säger är att du har rätt till din yttrandefrihet, men gör det utanför arbetstid.
Mm.
Så de hade ingenting att påtala om det jag skriver.
Mm.
Jag skulle aldrig skriva att vi ska kasta ut alla muslimer. Jag skulle aldrig skriva på det sättet för jag tycker inte det tillhör en värdig debatt. Men det visar också på hur långt de är beredda att gå för att se till att jag får sparken.
Mm.
De är alltså beredda att ljuga och hitta på saker. Sen har det funnits människor, eftersom jag har en öppen Facebook med ett syfte då. Så har det funnits människor som har skrivit på ett sätt som inte jag heller tolererar. Men jag hinner inte se alla kommentarer och ta bort de som jag tycker faktiskt är vidriga. Om man skriver till exempel att vi ska avrätta det och det och det. Då tycker jag det hör inte hemma. Då tar jag bort det direkt.
Mm, mm.
Men jag har inte lyckats hitta alla. Och då har de hittat skärmdumpar på människor. Som, på en specifik människa var det.
Mm.
Som hade skrivit något väldigt dumt. Men när jag såg det, okej, okay, då gick jag in och så blockerade jag den människan. För har man skrivit på ett sånt fruktansvärt sätt, då har man ingenting att tillföra längre.
Exakt.
Sen måste man, tycker jag, att man måste ha högt i tak. Men det får inte gå till att man skriver att man vill utrota någon befolkning eller döda någon. Då tycker jag, där går min gräns, och då plockar jag bort den personen och blockerar den.
De här personerna,
men då använder man det mot mig, att det finns sådana kommentarer på mina trådar.
De här människorna nu som har de här åsikterna angående dig. Där tycker jag väl att vi borde ta och namnge några stycken av dem, om du vill göra det.
Oj, så här är det. Jag har fått in anmälningar till mitt jobb, men jag har faktiskt inte ens läst alla. Det jag gjorde, för Granskning Sverige gjorde ju ett reportage om det här.
Mm.
Och då lämnade jag över de här anmälningarna till Johan då, som är Granskning Sveriges grundare. Just. Och han gjorde ett reportage där han namngav personer.
Okay.
Och även var de bodde. Men enligt YouTubes policy så var inte det förenligt då, så att vi var tvungna att ta ner det programmet faktiskt.
Okay.
Ja. Tyvärr. Och det enda namn som jag kan tänka på, det var någon Johnny, jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn, men Johnny då, han är fruktansvärt arg på mig. För han var ju också i det här programmet från Granskning Sverige. Mm. Och där tog vi, han har ju eget företag och han har ju redovisat sina inkomster och så. Och då lade vi fram helt klart tydligt vissa saker, men vi sa ingenting att han var på ett visst sätt, men det har tydligen, han har tydligen tagit illa vid sig då och gjort både polisanmälningar, och han stalkar väl mig mer eller mindre på Facebook nu. Han har även gått in på min, jag håller ju även på med, jag har ett eget företag. Okay. Där jag gör hawaiisk healing massage.
Okay.
Och då är det en del som har gått in på de sidorna och skriver att hur kan det vara förenligt att du gör den här kundalini yoga, är det också då som jag gör. Hur kan du göra kundalini yoga? Det är ju inte svenskt och du är ju rasist. Och då har de gått och skrivit det på de Facebook-sidorna som jag har. Och han Johnny, han försöker ju hålla på lite överallt. Men jag tycker att han får gärna hålla på, för han är ett bra exempel på hur det fungerar när man ger motstånd till de här människorna.
Exakt.
Då blir de helt rabiata och de har ingen sans och balans.
Nej,
och det vill jag gärna,
framförallt vill jag gärna visa till.
Nej, de har inga gränser. De liksom drar på fullt ut och de hetsar och fortsätter att skriva rasist, att jag är rasist och sådana saker. Nu är det så, jag har fått rådet från en inom SD att varje person som säger att jag är rasist, det är förtal och ska polisanmälas.
Mm.
Så nu har jag börjat plocka ut skärmdumpar och ska gå in med allting till polisen. Men de värsta skärmdumparna då, som sagt, har jag inte kunnat ta, för de var på Skövde kommuns hemsida eller Facebook-sida då. Och den tråden är ju raderad nu. Men det är bara, nu tänker jag att nu ska de ha motstånd och jag kommer inte vika mig en sekund för deras mobbingmetoder. Och det bekommer mig inte heller, för att jag vet att det de håller på med är ingenting annat än politisk förföljelse och förtryck. Och för det ska de synas. Och jag är glad och tacksam att jag får stå i framkanten och visa deras fula trynen för svenska folket. För det är precis det som är mitt syfte i min Facebook när jag har den öppen. Jag vill att folket ska få se hur de beter sig mot sina medmänniskor. Och det är jag väldigt tacksam för att jag kan få göra.
Så gör du dessutom väldigt bra, Nina. Och
ja,
har du gjort väldigt bra även i den här intervjun, där jag tycker att du har fört en väldigt balanserad samtalston. Framlagt fakta, för det är det handlar om. Vi behöver inte hålla på med någonting annat än fakta. Och det är exakt det som den här intervjun har handlat om. Och om människor har problem med fakta, ja, då har man alltså problem med verkligheten. För verkligheten och fakta är nämligen samma sak. Allt annat kallas lögn. Och det är viktigt att göra den skillnaden. Så att, ja, jag vet inte Nina, om du känner, är det någonting mer som du känner att du vill framlägga här innan vi lägger locket på, klockan går?
Ja, det är klart, jag vill passa på. Jag är ju jätteförtjust i Granskning Sverige. Det har verkligen blivit en sån här grej som att jag tycker att wow, vi kan verkligen förändra och vi kan påverka. Så därför skulle jag verkligen vilja uppmana att alla som lyssnar och känner att de vill göra någonting, kontakta oss. Och kom med idéer och förslag och kanske till och med du kan börja ringa och ställa lite frågor. Och vi kommer hjälpa till med precis allting. Man behöver inte stå själv och ta allting, utan vi hjälps åt i allt det här. Och vi gör ju allting utan lön. Det här gör vi på våran fritid. Så att alla gör precis det de kan. Så att kan man inte ringa eller man känner att man, nej men jag kan inte göra någonting sånt här. Men dela våra program åtminstone. Precis. För det skapar också förändring.
Precis. Ja, det är kanonbra. Och vi ska lägga ut här en länk också till Granskning Sverige. Så att alla lätt kan hitta in där.
Ja, nu är det så här att vi har fått vår hemsida nedsläckt.
Jaha.
Och jag kan inte svara på vem. Utan den har blivit nedsläckt utav någon.
Ja,
men vi håller på och bygger upp en ny hemsida nu så att den kommer inom kort.
Okej. Okay. Ja, det går alldeles utmärkt annars. Det går att kontakta mig och jag kan förmedla kontakten vidare till Johan Andersson också. Så att det finns alla vägar i världen öppna. Det här ska ut bara till folk så att folk förstår att det här är galenskap och ingenting annat.
Ja, vi ska ta makten tillbaka igen. Folket ska ha makten tillbaka.
Exakt. Vi måste bevara demokratin. Vi har ingen glädje utav diktaturen som är i Sverige idag.
Ja, precis som du har skapat med din grupp, den här stoppa maktmissbruket. Det är precis vad det handlar om. Stoppa det här maktmissbruket.
Precis.
Ja, Nina, så det är en väldigt bra grupp, tycker jag.
Vad roligt. Jag är jättetacksam och glad över att ha haft dig i min lilla intervjuhörna här. Och jag hoppas att du återkommer till oss och berättar vidare vad som händer.
Ja,
alltså, vi är ju så här att det här initiativet som jag driver här, det gör jag också på min fritid. Jag har ju inte heller betalt för det jag gör. Utan jag gör det här för mitt gamla land där jag växte upp i. Och jag vill att mina barn och så vidare ska få samma trygga uppväxt som jag hade en gång i världen. Nu vet jag att det är en utopi tyvärr idag. Och det kommer aldrig att bli så igen. Men åtminstone kan vi göra vad vi kan för att förbättra det.
Precis. Och gör vi kan göra vad vi kan, eller hur?
Ja, gör jag inte det, alltså då är jag nog lite svårt att se min son i ögonen. Och när han frågar, vad gjorde du? Nej, jag gjorde ingenting. Nej, alltså det är svårt att säga det, tyvärr till sina barn, va?
Man kan inte vara tillfreds och sätta sig och inte göra någonting. Man kan göra någonting.
Ja, alla kan
kanske
göra
inte, man kanske inte kan göra. Man kanske inte kan vara den som ställer sig på barrikaden och fightas. Men man kan göra något.
Ja. Och man måste också tror jag kanske ha så pass hög moral i sig själv att man också måste säga till sig själv att jag vågar göra det här. Även om jag kanske får bita lite i det sura äpplet för att jag gör det. Därför att det här är viktigare än mig som person. Det handlar om alla efterlevande i Sverige.
Yes. Och är det någon som lyssnar på det här som känner att de inte har mod så får ni jättegärna ringa till mig så ska jag ingjuta massor med mod i er.
Samma här. Alla är välkomna. Ja, jättetrevligt att ha dig med här hos oss.
Mot det här behöver vi.
Och jag hoppas som sagt att vi får anledning att återkomma och jag önskar dig all lycka med ditt jobb och att du får behålla jobbet framför allt och att vi kan slå ner de här galningarna i stövelskaften som håller på med det här maktmissbruket.
Och framförallt att vi kan visa att det inte är okej, att det måste faktiskt sluta med det här nu.
Precis.
Låt oss ha ett vettigt samtal igen, en vettig dialog om Sveriges framtid.
Exakt. Mycket bra avslutning.
Ja, tack ska du ha Lars, det var kul att prata med dig.
Tack så mycket Nina och ha det så gott framöver så hörs vi vidare.
Du är med, hej.
Tack och hej.